P3, Sveriges Radio. P3.
Mariatorget i Stockholm. Filip sitter med en stor kaffelatte i handen. Han har nyss kommit hem från sin turnépremiär i Frankrike. Han är professionell dansare.
Den är typ 1,5 timme lång och det utspelar sig på ett rave. Ett rave helt enkelt, utomhus. Så det är 15 dansare och typ hela början går i slow motion. Så alla kommer in så här i slow motion.
Föreställningen gestaltar ett rave. Och det är absolut ingen ovan miljö för Filip.
Nej, jag har klubbat ganska mycket. Så.
Sista fyllan ägde rum precis här utanför kaféet. Filip är ute på indisk restaurang med sin pojkvän. Det börjar med en mysig middag, slutar i baksätet på en polisbil.
Absurt typ. Alltså precis där du och jag gick förbi för en halvtimme sedan. Där blev jag upphämtad av polis liksom för 2 år sedan. Alltså det är jättekonstigt.
Du lyssnar på Verkligheten i P3 med mig, Sigge Dabrowski. Och idag berättar vi historien om dansaren, koreografen, alkoholisten och narkomanen Filip. Långt innan Filip blev en framgångsrik dansare var han en osäker pojke i Västerås. En pojke som helst av allt i hela världen ville flytta till Stockholm och börja på Kungliga Ballettskolan.
För att jag ville så himla gärna börja på den här skolan. Det var liksom jag ville bara dansa hela dagarna och typ göra det så här. Så var det väl väldigt mycket så också att alltså jag har liksom alltid haft en väldigt så här längtan till Stockholm. Tror jag som var ganska liten. Jag var liksom väldigt tidigt ifrån Västerås. Alltså så redan så här när jag var typ 13 kom jag ihåg att jag så här gick till min pappa och bara så här, men jag vill börja på den här skolan. Och han bara, aldrig i livet liksom. Du kan inte börja på den här skolan när du är 13 år gammal liksom.
Men det var inte bara dansen som lockade.
Jag är liksom homosexuell och det gör ju också att det kändes liksom som att jag hade också en längtan av att så här, flytta till en större stad där det kanske liksom fanns liksom andra homosexuella. För jag trodde typ att jag var den enda som homosexuell i Västerås typ. Ungefär, jag trodde inte att det fanns liksom ingen annan.
Nej, men på seriöst?
Ja, men alltså på fullast allvar så trodde jag typ att jag var den, typ bland de enda, i alla fall i min ålder så här, som var det. Så kändes det väldigt mycket. Jag hade en enorm längtan efter att liksom komma ut och träffa andra ungdomar som också kanske var det. Och så här.
16 år gammal får Filip till slut leva ut sin dröm. Han söker och kommer in på ballettskolan.
Någon kom från Malmö, någon kom från Luleå, någon kom från Motala. Alltså det var så här lite överallt ifrån liksom. Ja, där höll jag mig väl in i garderoben typ några dagar ungefär. Så här, de bara så här, men är du bög? Och då liksom av ren vana så bara så här, nej det är jag inte. Jag är straight här. Och sen så gick det väl några dagar typ. Och sen så kom jag ut. För det var liksom ganska mycket så här homosexuella ungdomar. Och, alltså HBTQ-ungdomar liksom på den här skolan. Och det var en väldigt, så här, väldigt öppet klimat och det var liksom väldigt så, ja.
Vid sidan av dansen upptäcker han också Stockholms uteliv. Detta med hjälp av ett falskt lägg.
Jag hade en kompis då på den här skolan då som hade liksom varit i Kanada på en sån här träningsläger. Och han hade fixat ett falskt lägg. Och vi var väl så här, vi var inte superlika men vi var liksom ganska lika typ. Så då tog jag det här falskt lägget. Och så gick jag ut i Stockholmsnatten. Alltså det fanns en gayklubb som hette Lino förut. Som låg i Gamla stan. Och den lade ner ganska... Jag var där typ 1 eller 2 gånger. Och den är en sån här liten... Alltså det känns som att så här, det är alltså den generationen bögar som är, liksom är lite äldre än mig. De är så här, de pratar om Lino. Så var det. Och sen fanns det en klubb i Slussen också som heter Kolingsborg som kom ihåg. Det var ju helt fantastiskt liksom, att komma in och så här, träffa liksom, andra homosexuella killar och typ så här festa. Och det var ju liksom... Jag började också jobba på krogen ganska tidigt. Jag började jobba på krogen typ när jag var så här 18 typ. Jag hade liksom så här, några månader på sommaren när jag inte hade så mycket dansjobb. Så här. Och då... Får man knega liksom som frilansare. Så då knegade jag i en bar. Typ juni, juli. Så här. Och då festade jag jättemycket. Då kommer jag ihåg att jag liksom drack nästan varje dag typ. Alltså kanske en dag i veckan som jag drack typ.
När Filip är 18 och kan använda sitt eget lägg börjar festerna bli allt tätare.
Drogerna för mig, så där, jag tyckte att drogerna var någonting som jag bara så här snubblade över lite. Alltså det var aldrig någonting som jag så här, att det var liksom andra som köpte och jag bara så här smakade lite och typ testade lite. Alltså det var inte som att jag såg det som att jag så här knarkade eller att jag bara testade lite och var lite så här, oj, det bara, där stoppar jag i mitt piller liksom. Det var inte så farligt typ. Alltså jag kommer ihåg så här, som en efterfest till exempel, jag hade så här, jag arrangerade så här klubb typ på så här, olika platser i Stockholm, olika klubbar och olika barer så här. Tillsammans med mitt ex och en kompis så här. Och då minns jag någon efterfest i det där liksom, och vi bara satt där i någon källarlokal och bara så här pratade en hel natt och bara så här skrattade, hade jättekul och bara så här stojade liksom. Och jag tyckte det där var så himla, himla fantastiskt liksom, att man kunde så här sitta och prata hur länge som helst om olika grejer och man kunde så här skratta och göra olika stojiga grejer liksom. Det tyckte jag var jättekul liksom. Jag har alltid känt det någon slags utanförskap. Så här. Men med alkohol och med droger så kände jag liksom inte det där utanförskapet. Utan det var liksom bara så här, jag var en del av någonting. Och jag kände att jag var i mina känslor och att jag var liksom i mitt rätta jag typ.
Favoritdrogerna är amfetamin, kokain och MDMA. Uppåt droger som också hjälper Filip att öppna upp sig. Ibland inför totala främlingar.
Men jag vet inte, jag kunde prata jättemycket om min barndom till exempel. Jag kunde liksom vara så här, ganska sentimental. Jag är liksom uppvuxen med min mamma då tills jag var typ 12. Alltså så här, jag bodde hos min pappa varannan helg, men jag bodde mest hos min mamma när jag var 12, tills jag var 12. Min mamma är ganska problematisk på många sätt. Hon är också väldigt, väldigt kul och väldigt spontan och rolig och så här, på många sätt. Och väldigt kreativ och så. Men att hon har liksom väldigt svårt att ha ett normalt liv liksom. Hon kan inte betala hyran, så vi blev vräkta typ så här jätte ofta. Jag upplevde väldigt ofta att jag var så här, hennes förälder typ. Och det kunde jag ju liksom hamna i väldigt mycket, att så här, jag ältade det väldigt mycket, för det var ju väldigt mycket där som jag hade ett otroligt stort behov av att babbla om detta. Min mamma då, liksom, jag hade en också en väldigt, väldigt, väldigt stor sorg, tror jag, väldigt stor saknad efter henne. För att jag bröt kontakten med henne när jag var 15. Så strax innan jag liksom flyttade till Stockholm så bröt jag kontakten med henne. Alltså de sakerna kom liksom upp så här, om jag var full eller hög så, här, så kunde jag bli väldigt fyllesentimental eller så här.
Vad tror du det beror på?
Nej, jag tror att det var för smärtsamt helt enkelt. Det gjorde för ont. Och jag var för rädd för att möta smärtan. Så att då var jag tvungen att liksom bedöva mig på något sätt. Alltså det gjorde för ont. Och sorgen var för stor liksom. Så det gjorde för ont att så här, möta det. Så då tror jag att jag var tvungen att liksom... jag var tvungen att göra något av det liksom. Och då kunde jag då kanske möta den där smärtan eller sorgen liksom.
Det här var en sak som Filip uppskattade med drogerna.
Ja, men lite ibland kunde jag känna det som att så här, ja, men som till exempel så här, som med mitt ex då till exempel, att vi kunde liksom så här, knarka ihop och så kunde vi prata om olika saker så här, och att det kändes som att vi liksom kom närmare varandra efter det liksom. Det minns jag. Men sen så var ju jag kunde ju också bli ganska så här våldsam, alltså både verbalt och fysiskt. Nej, men och det var ju förknippat med väldigt mycket ångest. Just att jag kunde bli väldigt våldsam. Så dagen efter kunde det också vara... Alltså ha otroligt mycket ångest. För att jag utsatte mig själv och andra för förnedring. Jag kunde börja slåss eller puttas eller liksom... bli verbalt våldsam. Alltså så här, säga elaka saker eller liksom... Hota om att man ska göra slut eller kanske göra slut. Alltså olika så här våldsbeteenden liksom... Jag kunde också tycka att det var förnedrande på något sätt, att jag satt och var så här fyllesentimental eller att jag liksom... Ja, det var liksom lite förnedrande också.
Filip festar stenhårt, dansar stenhårt, tränar stenhårt. Och nu börjar hans kollegor ställa obekväma frågor.
När vilar du? Det vet jag att min bästa kompis har så här. Men alltså, när sitter du i soffan typ? Alltså det var liksom, jag vet att vissa har sagt så här, man kunde inte ens titta dig i ögonen i slutet. För att din blick så här flackade hela tiden och du var så skitstissig liksom. Att man kunde liksom inte fästa, du kunde liksom inte fästa blicken eller så här, var inte där liksom. Men jag vet att så här, någon kollega var så här, oj, nu är jag typ lite rädd för dig. Alltså nu får du lugna ner dig typ. Och jag var helt övertygad om att jag hade så här ADHD eller att jag var så här bipolär eller någonting. Jag trodde ju inte alls att jag hade problem med droger och alkohol. Alltså jag trodde att jag höll på att bli liksom psykiskt sjuk. Det var ju det som var mitt problem. Alltså i slutet trodde jag att jag var sinnessjuk. Jag åkte ju själv till Sankt Görans och sa så här, jag håller på att bli galen. Ni måste hjälpa mig. Då var jag 22. Och när jag var påverkad så hade jag liksom gjort några så självmordsförsök liksom. Och jag blev liksom väldigt rädd för mig själv. Och därför så åkte jag liksom in, för jag var så här, jag håller på att bli galen. Och så träffade jag liksom han var liksom en ganska ung läkare så här, och han frågade liksom, ja men hur knarkar och dricker du? Och så sa jag, ja men så här typ, ja men jag åker över till Berlin ibland och bara så här, ha lite kul typ. Du vet, så här, och svarade väl liksom lite halvärligt på den där frågan och alltså, ja. Och då sa han så här till mig, då sa han så här, men du, alltså du är så himla himla ung så här, och du kommer få mycket snabbare hjälp på beroendecentrum. Och jag bara, okej, så här.
Läkaren på Sankt Görans skickar Filip till beroendecentrum. Han påstår att han kommer spara tid då. Men det är en vit lögn för att få Filip att ta tag i sina problem. Han får en tid den 7 juli 2014. Samma dag som han fyller 23.
Jag kommer ihåg att jag var liksom klädd i svart. Jag hade svart kostym på mig. Och gick dit, det var en sorgens dag. Jag skulle till beroendecentrum. Jag hade sjunkit lågt. Det var ungefär så. Ja.
Hur kändes det att gå dit på sin födelsedag?
Nej, men det var fruktansvärt. Jag tyckte att det var ett sånt nederlag. Beroendecentrum. Det var ju liksom alkisar. Och hon sa egentligen så här, alltså när jag kom in där så sa hon egentligen bara, men du är en klassisk alkoholist. Alltså jag blev så jävla sur. Jag blev så jävla sur på henne. Alltså, och så var hon så här, ja men okej, vadå, du fyller 23 idag typ. Ja, okej. Hur mycket dricker du? Och så sa jag väl så här, fyra dagar i veckan. Och hon bara så här, va? Skämtar du med mig? Alltså hon så här, tog i väldigt mycket, så att jag tror att jag så här långsamt fick upp ögonen för att så här, men det kanske är ganska mycket typ. Det kanske är alkoholen som är problemet. Det kanske är så här, mitt förhållningssätt till knark som är problemet. Inte min mamma. Inte pappa.
Vad skulle du göra efter det liksom?
Jag vet vad jag gjorde? Jag åkte till Köpenhamn och festade samma dag. Jag åkte till Malmö och Köpenhamn och festade samma dag som man hade kommit till beroendecentrum. Det är ganska... Gud, det är absurt egentligen.
Det dröjer ytterligare 9 månader innan Filip går till den där indiska restaurangen. Det som blev hans sista fylla.
Indisk restaurang. Lite vitt vin, blir lite mer vitt vin. Så att det blev väl några glas vitt vin där på den här indiska restaurangen. Och sen så gick vi till en liksom närliggande bar vid Mariatorget. Gick in där, kom inte ihåg, det blev liksom några glas där också. Och fortsatte till något annat ställe. Och sen så, det jag minns, jag har ju väldigt få minnen av det här. Men det jag minns är att jag började bråka med min sambo i tunnelbanan. Vi började liksom mer eller mindre slåss typ. Och sen så hamnar jag i en polisbil. Det är det jag minns. Och blir liksom hemskjutsad typ. Ja, det är det ungefär det jag minns.
Hur förhåller du dig till festande och så idag?
Alltså idag, jag har ju varit nykter och drogfri 2,5 år. Men jag festar ju liksom också sådär. Liksom, inte alls på samma sätt. Och inte alls lika mycket. Men så här. Det blir viktigare så här, vad det är för musik och vilka man är med och typ så här, så jag kanske inte festar lika länge, jag så här, går hem när det blir tråkigt. Det gjorde jag inte förut. Jag var ju alltid sist på fest liksom, kunde inte gå hem. Det var så jävla roligt så jag kunde liksom inte gå hem.
Du tycker inte det är svårt att omge dig med personer som dricker och kanske ta droger eller?
Alltså inte dricker, för det är så himla så här, det är så himla implementerat i vår så här att vara social så här. Går man på en restaurang, ja, men då kanske så här, då kanske min kille tar ett glas vin, och det är inget, alltså det, jag reflekterar knappt över det, är så här, jaha, ja. Alltså det känns inte jobbigt, men däremot så typ jag var och jobbade i Bryssel för typ när jag hade så här ett års nykterhet, och det var första gången jag hamnade på en fest där folk liksom knarkade, och där jag också såg droger, jag hade droger mitt framför ögonen liksom, och det kommer jag ihåg var så här jätteobehagligt och jättekonstigt och jättemycket ångest så här. Men då så ringde jag en nära vän i programmet liksom, och pratade med honom. Och då stod han själv och DJade på liksom, en klubb i Stockholm. Så kunde vi liksom, prata om det där. Och ja, nu händer det, och du behöver inte liksom, du behöver inte agera på det, och du behöver inte liksom, ja, du behöver inte ta någonting. Du kan gå därifrån eller liksom, ja, du har ju något annat nu liksom.
Något som verkligen har hjälpt Filip i mötena på CA, där anonyma kokainister träffas för att dela erfarenheter. Filip har varit med i drygt 2 år, och idag håller han själv i möten.
Det händer ju någonting när en alkoholist och narkoman börjar prata med en annan. Det händer ju någonting i det mötet. Så här. Helt plötsligt kan saker börja hända, för så här, du har varit med om samma saker som jag har varit. Och så kan vi spegla oss i de erfarenheterna, och så kan jag börja så här. Alltså jag upplever det som att man skapar någon slags allians mot så här, alkohol och drogerna väldigt mycket. Tillsammans med den här andra som har gått före och kanske har längre nykterhet och har liksom ett bra liv idag och liksom har ett schysst jobb och familj kanske. Och så här. Och så finns det någonting i den där personen som man börjar så här, men jag vill också ha det där. För det, jag träffade ju en kille på mitt liksom första CA-möte som jag så här tänkte, men han har någonting som jag också vill ha. Han ser så här skitglad ut och han är så här rolig och typ, han verkar må jättebra. Och så sa han så här, ja, men ring mig 6:30 nästa dag liksom, så pratar vi lite. Ja, så berättade han för mig liksom att, ja, men att han hade varit nykter i 4 år eller något sånt där, och att han mådde jättebra och liksom hur hans liv hade sett ut förut och så här, och att vi kunde börja liksom tillsammans jobba i det här programmet och att jag liksom kunde liksom bli nykter och så här. Och det var ju det jag ville. Jag ville sluta dricka och knarka. Så, men och så började jag jobba tillsammans med den här killen då liksom i det här programmet. Och det är ju liksom det bästa jag gjort så här. Jag upplevde att vi så här skapade det här liksom, vad ska man säga, bandet så där.
På vår hemsida kan du hitta mer information om den här CA-gruppen som Filip pratar om. Sök bara på Verkligheten i P3.
Verkligheten görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P3.
Producent Gustav Asplund och jag heter Sigge Dabrowski. Ha det fint.
P3, Sveriges Radio.